Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Hej alla lyssnare! Nu är vi tillbaka igen. Ännu ett avsnitt med samtal om det svåra och förlust på olika sätt. Framför mig har jag Kenneth Lillqvist som var en av dem som deltog under sorgkonferensen i år. Och han delade med sig av sin historia, bland annat kopplat till sin mamma som han kommer gå in på lite senare här. Men han var även en av dem som uppträdde och bjöd på lite härlig livemusik. En otroligt fin låt som berörde så många. Han tillhör också en hjälporganisation som heter Heart Stockholm. Men först och främst, varmt välkommen till podden Sorgsnack. Så fint att få sitta här med dig idag, Kenneth.
Tack så mycket. Så fint att vara här. Men vilken utsikt också.
Ja.
Över Stockholms stad här.
Ja, men precis. Hammarby Sjöstad.
Hammarby
Sjöstad. Det är fint här, ja.
Jättefint. Tack så mycket att jag får vara med i din podd.
Ja, men tack själv för att du ville komma hit. Jag tänker att om du börjar och berätta lite mera för våra lyssnare vem du är och vad har du varit med om själv i livet?
Ja, nej, men Kenneth Lillqvist. Jag är uppvuxen i Eskilstuna. Bodde där i 37 år, sen bestämde vi oss, jag och min fru, som har en fru som heter Anne och en son som heter Elvin på 10 år. Vi bestämde oss att flytta vidare för 2 år sedan, så numera bor jag i Uppsala. Vi har bytt miljö för hela familjen här. Men som sagt, jag är från Eskilstuna, min pappa kom till Sverige på 70-talet. Ja, det var hela den här jobbvågen. Så han flyttade från Finland, tog hela familjen med sig till Sverige och han träffade min mamma som också är från Finland.
I början. Men du är född i Sverige?
Jag är född i Sverige, ja. Och Nej, men man hängde mycket med finska polare och både finnar och chilenare. Och, ja, men det var ett område som hade sina problem. Det var mycket droger och nej, men polisen var där rätt så ofta. Så att det var ju ett utsatt område. Det hände mycket. Men själv när man är barn, man tänker inte så mycket på det. Utan man är liksom barn vid det. Ja, men det är så här det är liksom. Men jag har jättefina minnen. Jag redan som tioåring så blev sport en del av mitt liv. Där jag sökte mig till föreningar och utöva idrott då. Redan som, och genom en fritidsgård. I ett område, utsatt område i Eskilstuna då. Men som var jättefint arbete de gjorde där. Men där fick jag liksom en inblick i idrottens värld. Och nej, men, bestämde mig för att gå in i det. Och då förstod jag, men jag är en idrottskille. Mm. Så jag hade inte bara en sport, utan jag hade fyra sporter samtidigt. Ja, så jag rörde mig inom föreningsvärlden. Och det var faktiskt någonting som jag, när jag tänker tillbaka, att det var en räddning för mig. Jag kunde hitta förebilder inom föreningslivet som sa, nej, men håll inte på med droger, håll inte på med alkohol, utan så att jag fick det där, både hemifrån men också från idrottsvärlden då, så gav det mig en impact. Ja, men har det liksom i bakryggen liksom, vill man hålla på med idrotten, så är inte det en bra precis. Sak. Mm. Men ja.
Vad var det för idrott som lockade?
Det var både fotboll och basket. Och
så bollsport helt enkelt.
Bollsport. Mm. Och, så att, jag var en kille som stod och sparkade boll liksom mot väggen varje dag. Det var där man hittade mig. Så jag var ganska så där. Jag bjöd inte oftast hem någon, utan jag gick alltid hem till någon. Och det, när jag tänker på det, den lilla pojken. Då tänker jag på att man var lite osäker och så på sig själv och var gärna hos andra liksom man. Mm. Fast det inte fanns någonting att skämmas för, men för mig var det liksom för min självbild redan då, så tänkte jag att nej, jag vill inte, ja, jag vill vara hos andra i deras miljö. Nej, men sen flyttade vi som 12-åring, så flyttade vi ut från stan ut till en förort, och det var som dag och natt. Vart i den här liksom, i det här utsatta området, till att komma till ett finare område, det var en enorm chock. Det var faktiskt ett mirakel. Min pappa hade spelat på lotto, och men så en dag så sitter han vid köksbordet. Jag bara tittar, pappa, vad är det som har hänt? Han sitter där med en sån här lottolapp. Vi har vunnit 2 miljoner kronor. Jag bara, va? Han sitter helt chockad. Och det var verkligen ett mirakel på den tiden också. Det gjorde att vi flyttade ut därifrån. Och för första gången fick flytta in i ett hus. Det var sån kul omställning liksom, från att till att få ett eget rum som tonåring. Ja, hamna i ett område där det var lugnare på sätt och vis. Men man kände sig väldigt så där i början, vart har jag hamnat? Där bodde vi då tills jag flyttade hemifrån då och hittade eget. Men redan som 16-åring så fick se liksom värld av kriminalitet och på en nivå som jag inte trodde jag skulle hamna i. Det som var grejen, jag var inte aktiv, men jag fick se mina vänner.
Du levde nära det?
Jag levde väldigt nära det. Och så som det gymnasieperioden så kom ju droger och allting det här liksom, kom ju presenterat bara framför näsan. Men som jag sa, jag hade det liksom i ryggen liksom, nej. Men en alkohol och sånt hade det blivit en hel del så. Men jag kommer in i en värld och vi blir väldigt bra vänner, jag, min kompis där då, som haft flera år av liksom i kriminaliteten. Och bara få se den här världen. Och vänner runt omkring mig som bara, vad är det som händer, Kenneth? Liksom? Och vad gör du? Det här är inte bra för dig. Så att det blev ju en... Det blev en sorg på slutet där. För att jag kommer ihåg när jag var nere i Göteborg. Jag och min vän där. Och jag skulle dit och liksom sova över. Och vi skulle... Han hade flyttat ner då. Så att jag skulle dit och träffa honom. Och vi hade sagt liksom, nej, ingen mer liksom av de miljöerna, drogerna. Liksom. Mm. Och så när jag kommer ner dit så bara får se honom i det igen. Och där liksom, bara, nej, jag måste klippa. Jag kan inte ha det här i mitt liv, för att då kommer det här blir ett slukhål för mig. Det kommer liksom sluka mig till slut. Så jag klippte där och det blev en sorg för mig. Vi var väldigt nära vänner som bröder. Mm. Så att
ja, men såklart det är ju en separation som sker, och det är ju liksom att man, om man förlorar kontakt med något, det är ju liksom en förlust och en sorg.
Ja, för vi hade ju väldigt fina stunder tillsammans också, samtidigt som den andra liksom världen av det som var destruktivt fanns där liksom bredvid. Men jag förstod att det var den vägen jag behövde ta för min egen del. Vi har tyvärr inte haft kontakt, men jag hoppas att vi ska få mötas igen. Så det hoppas jag.
Men kan du kanske dela med dig av något som du under den här perioden då, där du levde väldigt nära inpå kriminaliteten, vad du fick se eller ta del av? Vad var det som hände runt omkring? Kan du berätta någonting om hur det kunde se ut?
När man är så nära, om man inte själv aktiv i det. Det var ju också väldigt smärtsamt. Om man förstår mig rätt. Och se vad drogerna och kriminaliteten gör för människors liv. Men också för de familjerna och anhöriga runt omkring. Och själv, jag visste inte hur man skulle vad man kunde göra och så. För att det fanns ju en längtan att hjälpa till. Men tror jag själv var liksom i det på sätt och vis, så hittade jag liksom inte verktygen då som 16, 17, 18-åring. Jag visste då bara att jag måste ta mig därifrån. Annars kommer det att sluka mig. Så att där var jag. Men som jag nämnde, det smärtsamma val. Det fanns ju glädjande stunder. Att vi var roliga stunder och så. Men när folk dör och drogerna bryter ner och får se det mitt framför ögonen, man inte kan riktigt, man inte kunde göra någonting. Det blev liksom en sorg för en själv.
Men jag tänker så här, vad starkt av dig ändå som var typ 16-17 att tänka på det sättet som du gjorde där och då. Att du ändå var så medveten om att men det här är inte bra för mig. Det här kommer liksom, det är ingen väg att gå, för det kommer inte sluta bra. För det är ju ändå inte lätt att göra det när man är i den åldern. Utan det är ju såklart lätt hänt att man dras till och alltså man har vänner som kanske sysslar med något man inte borde hålla på med. Men det, alltså just det här att man gör som sina vänner gör, det blir så lätt med det här grupptrycket. Det är ju så svårt att inte hamna där.
Ja. Jo, men så är det. Och som sagt, som 15-16-åring har man är på väg in i att faktiskt bli självständig om några år. Och självklart nu hör vi om skjutningarna och situationen i Sverige som är just
högst
nu.
Högst aktuellt, den situationen vi befinner oss i.
Ja, och där det är 13-åringar.
Barn.
Barn som dras in i det med skjutningar och i det kriminella. Och
det är ju en otroligt skrämmande utveckling.
Det är en skrämmande utveckling. Absolut. Så att där finns det att jobba på. Och nå de här yngre. Och jag tänker, för mig, som jag nämnde där, föreningslivet var ju någonting fantastiskt för mig. Där jag liksom blev fångad i det. Och jag vet att i idrott kan man hitta förebilder. Och om man inte har det hemma. Vi lever i en tid också där många inte har sin pappa i bilden. Man har inte en faders gestalt i bilden. Mm. Och då söker man sig. Man söker det utanför sin familj. Och där är vi idag. Vi har en faderslös generation. Men det finns förebilder. Det kan finnas förebilder inom idrotten. Det kan finnas förebilder i skolan. Och kanske i släkten. Där man får ha förebilder. Mina föräldrar har jättefin uppväxt. Och så. Min mamma dog 2016. Mamma blev sjuk. För att ta det från början så 2009-2010 där någon gång så började mamma känna att det är någonting som inte stämmer. Liksom. Så hon bokade in läkartid då. För att göra en undersökning. Och så läkarna sa, efter det så att ja, men kom igen. Vi behöver kolla vad det är för något. Det är någonting som vi inte ser. Det går något år och mamma blir sämre. De vet fortfarande inte riktigt vad det är för någonting. Och hon får medicin och så. Vi bara, men vad är det här för någonting? För att då hade hon börjat gå med krycka och mamma ser att hon blir sämre.
Alltså hon hade ont i kroppen?
Hon hade ont i kroppen, ja. Så att hon behövde liksom stödja med krycka. Det var 2010 var det. 2010, så hade det gått ett år. Och så ser vi att hon blir sämre. Så gör de här rutinkontrollerna och går till läkaren och ser vad det är. Och något år till där så konstaterar de att hon har Parkinson plus. Och men Parkinson, det känner man ju till. Att Parkinson är sjuk, man får skakningar och sådär. Men det finns ju bra hjälp.
Mm.
Men sen när de sa plus. Men
det kan man ändå leva med länge.
Man kan leva med det.
Medicinera.
Ja. Precis, för att jag hade ändå så en från idrotten då, en tränare som hade Parkinson. Han liksom levde med det. Och, så att det var liksom den referensbilden jag hade av mammas sjukdom. Men när de sa plus, då visste vi inte riktigt vad det innebor. Men vi gick med den. Ja, men det här kommer ju... Så att det var ju en upptäcktsfärd där också. Vad är det här för någonting? Och mamma blev väldigt dålig snabbt. Och det gjorde att hennes kropp svullade upp. Till slut så... Ja, hon blev rullstolsbunden ganska så snart inpå. Något år till där. Och det gjorde så att hon... När hon sitter i rullstol, gjorde att hela hennes kropp svullade upp. Blev full av vätska. Och se mamma... förändras så där snabbt. Det var smärtsamt och det blev ju en sorg. Vad är det här för någonting? Medicinerna hjälper inte. Och vi hade liksom hela tiden med sjukhus.
Hon fick sjukvård hemma, eller?
Ja.
Var hon mycket på sjukhus?
Ja, det här var en kamp. Mamma behövde ju hjälp hemma. Så vi ville ju ansöka om att få assistenter. Så det här var ju en kamp att få till det här, för att de var inte så positiva till det. Man blir frustrerad, man blir arg. Så pappa jobbade, han liksom pendlade ju mellan Stockholm och Eskilstuna. Han jobbade med samma som han har gjort under så många år, men han bara nej, jag slutar mitt jobb, jag tar hand om mamma nu. Så han gjorde det. Så i den här processen så kämpade vi med den här ansökningen att få assistenter utöver, ja, tillsammans med pappa då. Pappa tog hand om mamma då. Och,
så det blev liksom hans jobb?
Det blev hans.
Helt enkelt.
Ja, så han blev en assistent där då. Och vi får igenom den ansökan om att mamma får assistenter hemma då. Och vi bygger ramp och så utanför. Allt som ska vara till när man rullstolsbunden, så behöver man ha rampen. Och det här var en tid för mig själv då jag jobbade väldigt mycket. Jag hade Och
hur gammal var du då? När hon blev så sjuk?
Ja, det var ju... Det här var 2015. Som hon då hade kommit in i liksom sjukdomen, hade liksom brutit ner henne. Hon kunde knappt röra, hon kunde inte röra sig, liksom bara fingrarna lite grann. Så på väldigt kort tid så hade sjukdomen liksom brutit ner kroppen. Och se den förändringen, det var smärtsamt. Och för det var liksom ingenting som hjälpte så. Men vi har väldigt fina stunder där hon kunde liksom pressa fram ett smile.
Mm.
För att det var ju så, musklerna, hon kunde liksom inte röra kroppen, och det liksom på sätt och vis liksom förlama musklen, om man ska säga så. Men min mamma var, hon tyckte om att skämta och sådär. Hon var en stark kvinna. Så hon var den som såg till att vi alla kom samman och med familjen, alla fyra barn. Och hon var riktigt en doer. Och när jag och brorsan hade problem i skolan, så satt hon alltid och var ofta i skolan och sitta med lärarna på grund av min och min lillebrors dumheter. Men så man fick, när man kom hem så fick man höra om det. Men hon tog det på ett väldigt bra sätt. Men hon hade den där blicken också, mamma-blicken, när man hade gjort någonting. Så då fattar man, nu ska man...
Nu är det allvar.
Men hon hade en sån där... Och sen känsla att när man kom hem, Kenneth, har det hänt något? Jag bara, vadå? Nej, men jag bara, när jag var hemma här, bara upplevde att det har hänt något på skolan. Han bara, hur visste du?
Mm. Den mamma-instinkten. Verkligen. Min mamma är likadan, hon har varit så hela min uppväxt. Och känner på sig när det är något, så ringer hon och jag bara, hur visste du det?
Jaha. Det är den här superpower liksom.
Ja,
mamma-instinkten.
Hon har alltid rätt också. Jag bara, och ibland bara, nej men ja, inte nu mamma, vi tar det sen.
Mm.
Ja.
Nej, men det är ju både mamma och pappas omsorg. När livet får en sån vändning, man behöver anpassa sig efter det nya.
När det blir så plötsligt också.
Ja, när det blir så plötsligt. Så bara några år innan så var vi i London, men då gick hon med en krycka liksom, och vi firade hennes 50-årsdag. Till och bara några år efter det så sjukdomen liksom förändrade utvändigt helt, men inte invändigt. Hon hade en glädje bara få se dem, hur hon bara pressar fram smilen liksom, och glädjen mitt i det här, mitt i där hon bara kämpade liksom och mot den här sjukdomen. Men ett minne som jag har, det var för att i och med att hon blev rullstolsbunden så fick vi ju rätt till färdtjänst. Och min pappa ringde mig en dag. Han bara, Kenneth, jag är så frustrerad. De är alltid sena. Mamma får alltid vänta. Så 2 timmar fick hon sitta och vänta tills färdtjänsten plockade upp henne.
Oj.
Och det här var liksom inte en gång, det här var flera gånger. I det här bolaget då, det finns ju flera färdtjänstbolag, men just i det här då. Så att det blev liksom en smärta att se mamma. Hon borde få hjälp. Så pappa sa, men... Så vi började prata om det. Vi köper en egen buss. Bara slängde ur oss. Och pappa, ja, vi gör det. Så vi började leta på Blocket.
Mm.
Efter en färdtjänstbuss.
Mm.
Och vi hittade den till slut. Som uppfyller kriterierna. För att mamma kunde sitta i bussen. Och vi hittade den i Malmö. Så jag och pappa sätter oss på tåget. Åker ner till Malmö. Och hämtar den där färdtjänstbussen. Och Och vi bara sitter och ler i bussen där. Nu har vi den här. Nu ska vi överraska mamma. Och när mamma får se den, alltså hon bara skiner. Och när jag sitter och kör där, när jag ser henne, ser det där smilet liksom, det glömmer jag aldrig. Nu kan vi åka vart vi vill.
Det är så skönt att bara vara oberoende och andra kunna klara sig själva.
Ja, det var verkligen
en frihet.
Det var en frihet, det var en välsignelse, det var någonting så fint mitt i allt.
Men hade hon tappat talförmågan?
Hon hade tappat talförmågan också.
Ja.
Så,
men det kom då successivt?
Det kom successivt, ja. Så de två sista åren så hade hon tappat talförmågan också. Men när man pratade med henne och så kunde
hon
nicka.
Men hon förstod,
hon
var ju liksom flummedveten.
Ja, då började hon skriva. Kunde, man hjälpte henne då med handen så att skulle liksom på något sätt skriva. Det var ju då ändå som musklerna hade brytits ner så pass. Men på något sätt så kunde vi få till med kommunikationen. Och samtidigt som min mormor fick veta att hon har blodcancer. Och så åker till Stockholm. Mamma växte upp i Botkyrka i Tumba, så att hon var ju på Huddinge sjukhus där, så jag åkte dit och måste vara 2015 och bara för att se till hur mormor mår. Så hon gör ett läkarbesök och konstaterar att hon har blodcancer och hon blir dålig väldigt fort. För henne blev det ju en chock. För just då, precis när mormor blir sämre, så blir mamma jättesjuk och hamnar i tillstånd där vi tror, men nu, pappa ringer, nu behöver vi åka för att det här kan vara sista. Och samtidigt så är mormor på sjukhuset och ligger där och säger, men ska min dotter lämna före mig? Liksom sorg på flera håll och kanter. Men det läkarbesöket går bra, så mamma får ny kraft så vi kan ta med henne hem. Mormor går bort sen efter några månader. Så innan det så bara på väldigt kort tid så hade jag också varit på begravningar både för min släkt i Finland och för morfar som också gick bort i sjukdom. Och nu var liksom mormor och mamma liksom samtidigt. Och det var, det kommer att vara väldigt,
det är var väldigt jag klarar av.
Ja, det var väldigt på en och samma gång, så idag så förstod jag att jag kunde liksom inte hantera det, utan det var liksom fly sorgen in i arbete och allt som pågick i ens eget liv och hantera känslorna.
Skulle du säga att du lite stängde av kanske för att klara av?
Ja, på något sätt så tror jag att jag gjorde det.
Överleva själv
och hittade liksom ingen riktigt någon plats där jag kunde liksom reflektera över att okej, en sorg. Nu ska både mormor och mamma liksom de kan dö snart. Och mormor går bort då och givetvis mamma har ju, vi löser det så att mamma kan vara med på begravningen, och det blir en jättefin stund på mormors begravning. Och
när dog hon då? Var det 2015? Eller var det 2016 också?
Nej, det var 2015 var det. Och sen kommer 2016, sommaren. Och jag är i Finland en sommar med min fru och son. Så ringer pappa, Kenneth, du måste skynda dig hem. nu är det liksom sista. Mamma har åkt in igen. Och nu säger läkaren att nu är det inte lång tid kvar. Så vi behöver boka om biljetterna och färjan också. Man är i Finland, det finns inget annat sätt att ta sig hem förutom antingen flyget eller färjan. Men vi vill ju alla åka samtidigt för att hinna träffa mamma då. Så vi bokar färjan, åker hem samma kväll och på natten så ringer telefonen. Vi är någonstans mitt ute på havet.
Ja, när ni var på väg.
Ja, på väg hem så ringer pappa och säger, nu har mamma somnat in. Och jag var ju fortfarande i den här känslan med att jag ska få en stund med mamma.
Träffa henne
medan hon är liksom är vaken och så. Och det blev så här, nej. Det var en smärtsam hemresa. Sitta på färjan helt. Jag kan inte ta mig någonstans.
Inte kunna göra någonting. Sitta fast där liksom, ja, i båten. Och...
ja. Så att vi skyndade oss därifrån när vi kom till Stockholm då och bara skyndade oss till sjukhuset. Då fick jag ta en sista farväl då av mamma efter när hon har somnat in. Då. Ja, men det var någonting som var i den stunden. Det var så mycket känslor av den. Det har varit en sorg under hela sjukdomen till att inte hinna liksom hem och få det här sista avslutet. Men... ja, och sen förberedde för begravningen då. Och nej, men då sitter jag hemma med någonting. Jag vill göra någonting på begravningen. Och jag kunde inte sätta orden då på vad jag ville säga. Så jag gjorde en instrumental låt som fint. Vi spelade upp på begravningen då. Och där... när vi spelade, där bara brast det för mig. Allt som jag hade liksom under den perioden och allting som jag hade burit innan nu liksom, det var liksom...
Jag bara släppte fram allting
liksom och där fick... där började någon liksom en nästa process i att bearbeta sorgen och bara släppa ut det. Från att och bara flytt och jobb, liksom, och fanns mycket tankar, hann jag vara där tillräckligt för mamma? Sådana här tankar som man kan tänka, men jag vet att jag var ju där för mamma och jag var de stunderna som jag kunde vara där och jag vet att hon visste och
men jag förstår det, för det är alltid ändå så här, någon liten gnutta av skuldkänslor, eller så gjorde man tillräckligt?
Ja.
Kunde man gjort mer? Eller,
ja. Så.
Man är så snabb och på att klandra sig själv när det händer saker, ja, som man egentligen inte kan rå för, men ändå. Vi är duktiga på det, vi människor, tyvärr, att göra så mot oss själva.
Ja, och det skapar ju också en skam också, som blir som en ryggsäck. Över ens liv. Så det som jag tar med mig i min verktygslåda från det är att samtidigt som sorg är någonting smärtsamt, så är det någonting vackert också mitt i det, att få sörja och bara uppmuntra folk där ute att inte klandra sig själva och döma, leva i liksom i skammen. Men det är bra att stanna upp också och tillåta sig och sörja och reflektera och det som var så fint nu till konferensen också, som är så kul att jag fick vara med.
Ja, det var en ära för att ha dig med.
Ja, tack så mycket. Och när vi planerade inför det här konferensen så bara, nej men jag vill säga något. På mammas begravning så blev det i form av en instrumental. Jag hade inte skrivit en låt på 3 år. Och så när jag fick höra om den här konferensen så bara, Det bara liksom bultade i mitt hjärta för att säga något. Så då skrev jag en sång. Den bara kom. Och som sagt, jag hade inte skrivit på 3 år. Kämpat liksom med att få till någonting musikaliskt. Men det kom så nära mig. Jag har någonting att säga här av vad jag själv upplevde.
Och det hade du verkligen.
Ja, tack så mycket.
Bra och viktig, som du sa. Och även framför dig med din låt.
Ja, tack så mycket. Och den första orden, vad är livets melodi? Var är livets melodi? Och det är det man kan uppleva. Var är glädjen någonstans mitt i sorgen? Jag tror det här är någonting som jag själv upplevde. Man ville påskynda sorgen också. Det går ju inte.
Ja, men det är ju smärtsamt att vara i det, såklart.
Ja, men i det som är smärtsamt så finns det någonting också som vackert som sker. Man får verktyg att hantera saker i livet också. När man har gått igenom någonting smärtsamt så kan det ju också vara en verktyg som man kan få hjälp till andra också. Som du gör med podden och med konferensen, att som årets tema var normalisera sorg.
Mm.
Jag tyckte det var sån fin dag. Alltså jag bara satt i tårar när jag på lunchen var helt...
Ja, tack.
Jag var helt liksom, det var så mycket som bara liksom, det kom liksom bilder för mig och som jag själv var just det under den här perioden. Jag känner igen.
Mycket igenkänning också.
Igenkänning. Mm. Och det är väldigt nyttigt.
Mm.
Och man är inte kvar där, men det blir liksom till en styrka.
Ja, och sen bara viktigt kanske att få känna också att jag inte är ensam om det här. Eller att känna så här, eller att kanske ha gått igenom det här. För det är det många har sagt efteråt, både från förra året och det här året då, efter konferenserna, att det är bara så skönt att veta att man inte känner sig ensam.
Ja.
Och att det är okej liksom att känna alla de här känslorna och må som man mår och få träffa andra bara.
Verkligen. Mm. Och det tyckte jag var så vackert. Men den dagen, det var flera lager där det blev en plats där man fick uttrycka sin sorg, det man har varit igenom, och samtidigt få verktyg mitt i det man bearbetar själv i sorgen. Så att det måste ske nästa år igen, den här konferensen.
Ja, men det ska det. Ja. Det har vi ju redan planerat eller bokat in. Mm.
Ja.
Vi har inte sagt något datum än, men det är klart nu att det kommer bli nästa år också. Ja. Så det känns jättebra.
Så ni som lyssnar, håll ögonen öppna tills nästa konferens.
Men som sagt, vi nämnde ju den här låten som du skrev inför konferensen.
Ja.
Och den ska ni få lyssna en liten snutt av, så vi tänkte vi skulle spela upp för er.
Var är livets melodi som bär i tid och rum? Fråga kräver svar. Blir det bättre en dag? Kan jag vandra vidare? Ta mig till en plats där min själ finner ro. När sorgen du mig bär. Jag stannar kvar en stund och reflekterar känslans grund. I stillhetens värld får jag andas ut. Jag minns det som igår.
ta mig till en plats där min själ finner ro. När sorgen tär du mig bär, stanna kvar en stund och reflektera känslans grund. I stillhetens värld får jag andas ut. Ta mig till en plats där min själ finner ro. I stillhetens värld
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vilken härlig låt. Jag blir lika berörd varje gång jag hör den.
Tack så mycket.
Jättefin. Och jag såg ju själv med egna ögon så många som kunde verkligen sitta där den dagen och bara ta in och känna igen sig. Och tårarna ram nog på de flesta som satt där i salen den här dagen.
Jag är så tacksam att jag fick dela den.
Det är jättemånga faktiskt som har hört av sig sen till mig och vill lyssna och få ta på den här låten igen.
Vad
så
fint,
det är många som hoppas att du ska släppa den någon gång snart.
Det är,
så man kan ta del av
det. Det är i görning att spela in den. Så att jag har bokat in det.
Men är du självlärd? Alltså spela gitarr och det, eller har du...
Gitarr har jag lärt mig själv, ja. Ja.
Så att
det tog jag upp som tonåring och satt hemma.
Coolt.
Så att musiken har funnits där. Och jag växte upp med det kyrkliga då, som barn. Förrän sen senare i livet så kom det in i mitt liv med tron och frälsningen. Och så där fick musiken leva vidare i mitt liv.
Nej, men det är också lite som en räddning, skulle du säga.
Det var en räddning för mig, ja.
Med din tron och sådär. Och,
ja, mamma och pappa pratade ju om alltså det existentiella.
Mm.
De man har växt upp varit med i kyrkan och söndagsskola och sådär. Man tyckte det var roligt att hänga med andra, bygga byggsatser och vara på läger. Och sen för senare under tonåren där, när jag tog avstånd från det själv. Men nej. Jag vill inte mer. Jag vill gå min egen väg. När jag sa det var som att det bara kom en storm över mitt liv. Det var verkligen som kontrast. Och så det går några år. Och när man som tonåring hade hittat alkoholen och
Liksom. Ja, man har ju fullt upp med allt annat.
Man hade fullt upp med annat och med vara ung, ja. Fester och allt
upptäcka
det här.
Livet,
upptäcka livet, vännerna. Och ja, absolut.
Alla går ju igenom den perioden också.
Ja, absolut. Mm. Det gör de. Och, men någonstans så bara den här, det var någon i mitt inre som bara, vad var det mamma och pappa pratade om riktigt? Eller vad min syster pratade om? Det var någonting där liksom. Och jag visste att min mamma liksom bad för mig. Liksom. No, och min syster sa flera gånger, Kenneth, den väg du går, liksom, den är inte bra för dig. Så jag fick ju höra de rösterna att det finns en annan väg som är bättre. Men jag valde ju stänga. Liksom. Man kämpade med, som tonåring också givetvis, upptäcka det livet. Men
du hittade tillbaka sen?
Jag hittade tillbaka sen.
Var det någonting som hände? Som
ja, nej, men det var, jag hade precis börjat spela gitarr nu för att komma tillbaka med gitarren. Okay. Så min syster var, ja men Kenneth, det har kommit en man från Finland hit till Sverige. Han har flyttat hit. Han är en sån där ungdomspastor. Jag bara, ja, okej. Okay. Ja, men han frågade om du ville komma och jamma lite. Bara spela liksom, för han spelar piano. Jag bara, nej. Nej, det vill jag inte. Men hon, så syran var ju ihärdig liksom. Jo, men kan du inte, han frågar efter dig. Kan du inte komma liksom? Okej då, ja, jag får spela min gitarr. Jag får träna på min gitarr och han spelar så. Så jag tar mig till, kyrkan är en gammal biograf. En finsk församling då. Så jag tar mig dit och bara får ett jättehärligt möte med den här ungdomspastan. Och bara, så vi, det jag trodde liksom, ja, okej, en gång då, sen drar jag. blev ett fint möte. Blev en
härligt,
jättefin vän också. Så där. Så genom att ta med mig gitarren och komma till kyrkan så hittade jag tron. Och min egen, liksom där jag själv fick greppade i mitt liv. Vad är liksom den kristna tron och frälsningen. Och, ja. Där började en ny resa i mitt liv. Och där har jag funnit att kyrkan är en plats för att kunna reflektera. Och det som är smärtsamt i livet. Och haft några människor man kunna ha delat i de smärtsamma stunderna i livet. Och få liksom få prata om det och inte hålla det inne. Och killar är väldigt bra på det, hålla inne känslorna.
Jo,
och,
precis. Sen tenderar de att komma ut till slut på något sätt.
De kommer ut
på något sätt.
På något
Men det
sätt.
Är därför det är bra att våga liksom, prata om det.
Så jag hade hittat en plats också där jag fick någon att prata med också. Mitt i det man var då i med allt som jag berättade om. Ja, men de kriminella miljöerna, drogerna och allting som fanns runt omkring, så blev det också en uppmuntran för mig att det finns en annan väg.
Någonting annat.
Det finns någonting annat. Men idag så har jag mer verktyg i verktygslådan och idag får jag vara med och hjälpa.
Det gör du verkligen.
Och vi är många fler som har levt djupt i kriminalitet och i drogernas värld, men som har kommit ut ur det. Och idag får,
och det är ju helt,
får uppmuntra ungdomar och även äldre också. Liksom i våra generationer också, som har levt i det så många, många år. Liksom, och få se människors liv förvandlas totalt. Det är mäktigt att det finns hopp. Det finns en väg genom allt. Där det är som mörkast så finns det ett ljus som lyser.
Kan du berätta lite mer om just den här hjälporganisationen som du, där du hjälper folk?
Ja, vi har ett arbete här i Stockholm som heter Heart Stockholm. Det växte fram genom Isabella Sebastian Starkseths fru. Jag såg ett nyhetsklipp om det här med SIS.
Just det, flickor. Och,
flickor, ja.
Mm, cishem.
Cishemmen, ja. Det här liksom bara grep i våra hjärtan. Vi måste göra någonting. Vad är det här för någonting som pågår i vårt land? Så vi pratade, Isabella, Sebastian och jag, att vi, om vi bara får komma in där i de här hemmen liksom, och få möta de här barnen och ungdomarna som sitter inlåsta. Och det fick vi göra. Vi fick komma till de här CISM-en. Så jag, Sebastian har besökt mer än hälften av CISM-en. Det finns 21 stycken i Sverige. Så vi har besökt över hälften av dem då. Fått möta barn och ungdomar där. Och bara få möta och prata och föreläsa och sjunga också.
Mm.
Så jag har fått dela sånger. Och det första året så var nej, men vi vill göra någonting för de här ungdomarna. Det är liksom cirka 700 som sitter placerade. Så vi sa, men vi skickar in julklappar till alla CISM-en. Och det har vi gjort nu. Det här blir sjunde året i år som vi gör det.
Wow.
Så vi sa, men vi kommer inte stoppa det här, utan kan det få vara en tröst och en glädje att det finns någon som tänker på dem. Och
den här, ett ljus julklapp, i mörkret.
Precis, ja. Det får bli en, den här julklappen får vara någonting som att vi tänker på er. Och,
ja, men otroligt fin gest att just bara få en någonting så här som känns positivt mitt i, för många av dem går ju igenom, de sitter ju där av en anledning och har det väldigt tufft liksom.
Och julen är en svår tid för väldigt många.
Oaktat liksom. Så
vi, det är någonting som vi har gjort nu varje år och kommer göra i år igen, och det här är någonting som vi gör med Heart Stockholm.
Så ni samlar in pengar då för att få?
Vi samlar in pengar, för de här 700 julklapparna då. Så det var någonting som växte fram, och att vi ville ha också en plats i Stockholm där man kan mötas. Så att det blev vi blev ett gäng som träffades på mitt i veckan, och som sedan blev en plats för en gemenskap då på söndagar i form av en gudstjänst då. Och sen har vi ett center som vi har startat.
Ja, ganska nyligen. Eller
ganska nyligen, ja. Så vi fick vår lokal i år.
Grattis.
Som vi har, tack så mycket, som vi har längtat efter att få en plats.
Det är en jättefin lokal.
Ja,
jag har ju varit där och kikat lite. Yes. Snabbis. Mm.
Så att, det är vi så oerhört tacksamma för att få ha det gentemot Skogskyrkogården.
Mm, ja, det ligger väldigt fint till där.
Ja, väldigt fin plats, och men också en väldigt bra plats där alla är välkomna. Där har vi Flavio Perez och Leo bland annat, och Sebastian och jag, Isabella, och vi är många fler där som är med och hjälper till i det här arbetet då, att nå ut i Stockholms stad. Och Heart riktar sig till de mest utsatta i vårt land, och vi har gjort det nu i det här arbetet både nationellt, men just nu att få göra det i Stockholm också känns så fint att få ha en plats där man kan bjuda in och för samtalsstöd att få erbjuda läxhjälp till ungdomar som kämpar i skolan, och också ungdomar som man känner sig stressade i de miljöerna de är, får komma till en plats, uppleva trygghet och kunna andas,
man kan mötas
fint. Så att vi tror att den här platsen kommer få hjälpa på många olika sätt. Vi är väldigt glada att få gå in i den här resan.
Det förstår jag.
I Stockholm. Och sen har vi ett arbete gentemot det här också. Så har vi ett arbete ute i Östervåla också med, som heter Barmhärtighetens hus. Som är ett stödboende för kvinnor. Den har vi nu, vi firade 2-årsjubileum i april.
Mm.
Så att det är vi också väldigt glada och tacksamma över. För den platsen av namnet också, barmhärtighet. Att hur trasig man har varit, hur livet än har slagit den, så så finns det en väg. Och vi behöver varandra.
Ja, oh, verkligen.
Så att det är en plats även där min fru Anne jobbar också.
Okej.
Okay. Så jag har också även jobbat där när vi startade igång det. Så försöker vara där när jag kan. Ja.
Men vad är det de får där på plats? Ett boende eller är det mer att man behöver kanske hjälp med någonting?
Ja, nej, men man får hjälp med det vardagliga. Få stöd givetvis med även kontakt gentemot myndigheter. Men också få liksom hjälp med att komma framåt i livet. Och även
och komma in i samhället lite igen och sådär.
Ja, men komma in i samhället och se få hopp om livet. Att som det har sett ut, det behöver inte se ut så. Det finns en väg och att få sitt eget boende och få komma in i arbetslivet och komma till en plats där man, ja men nu kan jag stå på egna ben. Det är ett väldigt vackert arbete som vi är så tacksamma över.
Ja, verkligen.
Och ett boende för kvinnor också det finns inte så många i det här landet. Så att vi är väldigt glada över för att få göra det här.
Ja, men det är verkligen mer som att förändra mångas liv och hjälpa till. Så det är jättefint det ni gör, verkligen.
Ja, tack. Men det som man har fått som gåva vill man ge som en gåva och få vara med och finnas där och hjälpa till. Det är bara en sån, man blir så tacksam själv att få vara en del av det.
Mm, jag förstår det. Hur skulle du säga att du sa ju själv, du nämnde i och för sig att liksom, sorg förändrar ju en som person. Hur skulle du säga, om du får sätta ord på det, hur har det förändrat dig som person? Alltså om du tänker på den Kenneth du var innan du förlorade din mamma kontra nu, när det har gått några år.
Men sorgen har förändrat mig på det sättet att jag kan finnas som ett stöd för andra också i sin sorg. Och där kan jag liksom finnas som en hjälp där man, om man har gått igenom sorg, så ja, men det räcker. Det räcker bara med ens närvaro. Och när det väl är läge att kunna tala in i en människas liv mitt i den processen. Så det tycker jag att det har förändrat mig på det sättet att jag har fått en medvetenhet av sorg, av själva sorgprocessen då. Jag tycker sorg har på något sätt nej, men om det förändrar en eller om det liksom tar fram känslor som man inte tidigare har riktigt bearbetat, som man nu tillåter sig att bearbeta. Och skapar också en medvetenhet kring sorgprocessen där man kan gå runt och bära på skam och skuld. Liksom, att får jag känna det här? Gör jag tillräckligt? Så idag jag använder alltid samma ord, verktyg i verktygslådan. Det blir det. Och när sorgen kommer så då har jag lite fler vägar att hitta en plats för reflektion. Och att det är okej och bara dra sig undan och hitta en plats i som jag skrev i låten, ta mig till en plats där min själ finner ro. Ibland behöver vi bara få vara i sin ensamhet och ibland behöver man sina närmaste och bara jag behöver det liksom. Jag behöver hjälp, jag behöver ett stöd. Och det tycker jag att det har förändrat mig att våga be om hjälp. Och allting sker ju i sin tid. Och så att det är någonting som har förändrat mig och som jag bär med mig när livet kommer med sorg.
Ja, men avslutningsvis så tänkte jag att jag skulle ställa en fråga som jag brukar ställa till våra gäster faktiskt. Och det är, Vad vill du skicka med till lyssnarna? Är det någonting som du känner att ja, men det här har vi inte tagit upp eller det här vill jag berätta? Eller om du har någon så här tips och råd kanske, hur man bemöter varandra eller vad man bör tänka på när man befinner sig i sorg? Ja, ordet är fritt, du får säga precis vad du vill.
Ja, det jag vill lämna med som jag också nämnt om att våga stanna kvar i sin sorg, i sin sorgprocess och låta sorgen ha sin gång och att ha människor runt omkring sig som man har i sin krets som man känner och upplever att man här kan jag våga vara öppen i min sorg. Att inte isolera sig i sin sorg, men att få ha någon att prata med, och det kan vara det kan ju vara i form av i samtalsstöd och det kan vara någon i sin familj, det kan vara någon i vänskapskretsen där man får prata om det man går igenom. Och när sorgen kommer, att inte knuffa undan den utan tillåta sig själv att få stanna upp och reflektera. Och det var någonting som jag också tog med mig från sorgkonferensen som var så, så bra med att inte knuffa undan det. Och det var någonting som jag det var liksom de orden liksom kom till mig. Och det vill jag dela med vidare. Tillåta sig att stanna upp och sorgen har sin process och sin gång. Och det finns både glädje och det finns också smärta i sorgen. Kan gå sida vid sida och det är okej. Mitt i det, att när det är som tuffast, att man tillåter sig för att få ha de där stunderna och skratta och glädjas också, samtidigt som man upplever alla de här lagren av sorg. Eller lager av känslor. Det är det helt okej.
Det var väldigt bra sagt. Och jag måste verkligen hålla med. Ja. Att det ska vara okej med alla känslor. Så tack för dina ord. Och framförallt tack för att du ville medverka här idag.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
Så fint att få ha dig med. Och ja, tack till er som har lyssnat. Glöm inte att ta hand om er och varandra. Och vill du kanske gästa podden, så kan du höra av dig till mig, Lia, genom att antingen så når du mig via mina sociala medier, Facebook eller Instagram, via Sorgsnack eller Sorgconsulting. Och du kan också mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Ha det så fint nu. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.